Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Patrik Andersson är utan tvekan en av svensk fotbolls främsta. Dubbla guldbollar, en Champions League-triumf, VM-brons samt en rad titlar i Tyskland och Sverige och spel i Premier League, Bundesliga och La Liga. När vi träffades hösten 2015 talade han om relationen med Malmö FF, hans vilja att ha huvudansvaret, varför han hade synpunkter på landslaget och hur han ville hjälpa svensk fotboll. Dessutom berättade Andersson om varför han inte bråkade sig loss när Real Madrid ville värva honom, att laget alltid gick före jaget till VM94-laget och hur han hanterade att vara son till en MFF-legendar när han kom till klubben som ung talang.
Champions League-vinnare med Bayern München, VM-brons med Sverige och en hel del annat. Patrik Andersson behöver kanske ingen närmare presentation. Den gamle mittbacken och lagkaptenen i landslaget var en tongivande spelare under 90-talet och en bit in på 2000-talet när skador till slut satte stopp. Därefter har han letat efter sin plats i fotbollssverige och inte riktigt lyckats hitta den. Men han har på tyst vis inte hållit igen om sina åsikter och de får vi ta del av här i podden. Naturligtvis börjar vi som vanligt med en faktaruta. Ålder?
44.
Familj?
Alexandra, Jesper, William.
Bor?
För tillfället på Lidingö.
Utbildning?
Ja, det är grundskola.
Lön?
Ingen lön.
Din största upplevelse som fotbollsspelare?
Det är ju självfallet Champions League-vinsten 2001. Med tanke på att där finns inget större för mig i alla fall. I Europa finns de bästa fotbollsspelarna, representerar de största klubbarna i Europa, och sen är det en prestation som sträcker sig från september till maj året därpå. Och framförallt sättet som vi med Bayern då vann det. Slog United i två matcher i kvarten, Real i båda mötena och sen då Valencia i finalen. Så det slår allt annat.
Den bästa spelaren du spelat med?
Mm. Det är inte enkelt. Jag har ju spelat med ett antal riktigt bra. Jag brukar lyfta fram Jonas Törn och Martin Dahlin i landslaget. Och i Bayern, då Effenberg och Kahn. I Barcelona, Rivaldo och Ronaldinho. Och sen självfallet Jocke Björklund. Vi bildar ju en tandem där vi hade alla egenskaper som man behöver för att vara en bra försvarsspelare.
Är det någon motståndare du tyckte var speciellt tuff i under karriären?
En som var väldigt svår att ha kontroll över är Romario. Den formen han uppvisade under 94, det var fantastiskt. Det var inte enkelt. Jag tänker framförallt på den matchen i Pasadena semifinalen, första halvlek, där de sprang in och ut. Och det var otroligt att vi lyckades hålla 0-0 i paus där.
Vilken är den bästa publik du spelat inför?
Störst stämning, självfallet dåvarande Westfalenstadion i Dortmund. Den här gula vägen är något enormt att bestå där. Det är starkt.
Och vilken är den häftigaste arena du spelat på?
Det vill jag nog säga Bernabeu i Madrid. 80 000.
Vad är det den har?
Nej, den är otroligt tajt ju. Och sen framförallt hur fansen sluter upp. Komma dit med Bayern eller Barcelona, det är något. Det är grymt.
Brukar du ta fram grejer från YouTube som du varit med om och liksom få njuta och ta fram lite gåshud, och i så fall vad?
Det är ju så under karriären så rusar allt på. Det är väldigt sällan man har möjlighet att stanna upp och njuta. Så det blir ju framförallt efter karriären. Och målet i Hamburg självfallet uppmärksammades ju för en tid.
Det var det du avgjorde hela Bundesliga bara.
Det stämmer. Det var faktiskt inte så länge sedan. 2013 så firade jag Bundesliga 50 år. Va? Och då var jag nerbjuden till Hamburg. Då. De spelade in ett program. Va? Och i samband med det så fick man uppleva de här slutminuterna i Hamburg. Det var något helt sanslöst.
Jag vet inte om du är en sån som samlar på tröjor. Är det i så fall någon tröja som sticker ut som du är glad att du har bytt till dig under karriären?
Sticker ut. Ofta så blir det ju så att man byter tröjor med de som man har haft en relation tidigare eller möts ofta eller haft tuffa dueller med. En Chiro till exempel som jag kamperade med i Blackburn bland annat och mötte sen på resans väg i engelska landslaget även i Newcastle sen då i Champions League och så.
Och har du mycket tröjor?
Ja, väldigt mycket. Sen blir det ju att man ger bort till vänner eller till välgörenhet och så, va. Men med tanke på min flytt här nu så har jag rätt mycket måste göra av med, va. Så vi får väl se var det hamnar om det kan gå till någon välgörenhet.
Du säger ju att Champions League är det som sticker ut. Finns någon annan medalj du är lite glad över och som du ibland kollar på? Du har vunnit väldigt mycket.
Ja, jag vet inte. Självfallet är VM-bronset 94. Ja. Fantastisk sommar. Ja. Där alla i stort sett formtoppar under den här perioden. Ja. Och det är också, vägen var ju kantad. Men det är så att tur är ju någonting man förtjänar i vissa lägen, i vissa matcher. Så hade vi lite tur, va.
Vad kör du för bil?
Jag kör tyskt, kör en Mercedes.
Vad röstar du på?
Jag röstar på Moderaterna.
Vad har du för motto?
Det är njuta av dagen. Jag vet inte om vi ska säga carpe diem.
När var senast du grät?
I förrgår, ja. Privata skäl.
När var senast du var onykter?
Det är ett bra tag sedan faktiskt. Början på året kanske.
Tror du på någonting? Religion, Gud eller?
Nej, det är väl mer så att vi har, utifrån vad jag tror, så har vi ett liv. Och det handlar om att göra det bästa av det. Att försöka uppleva så mycket som möjligt. För det kommer inte igen.
Vad läser du?
Jag läser ekonominyheterna. Jag läser dagstidningar, självfallet sporten, både svensk och utländsk media för att hålla mig up to date. Jag läser barnböcker för min son, även serietidningar. Och jag har blivit bättre när jag även läser skönlitteratur för egen del. Det var ju någonting som jag hade möjlighet framförallt under min aktiva karriär. Att på alla de här långa samlingarna eller de korta inför ligamatcherna att hitta egen tid och bara slappna av och läste väldigt mycket böcker. Och det var någonting som jag fick uppleva. Jag skapade mig ett eget bibliotek när jag flyttade hem. Jag vet inte hur många böcker jag och Jocke Björklund har släpat hem från samlingarna. Jag har varit på antikvariat och köpt antika böcker och reseskildringar bland annat.
Vad lyssnar du på?
Jag försöker lyssna på ja, morgonnyheterna och så. Och...
Vad ser du på?
Ja, det är där jag sämmer ju. Med tanke på att haft en son som blir 7 nu och är mycket uppmärksamhet det. Och egentiden blir ju ofta efter man har lagt honom TV4-nyheterna och sen sporten och sen är det godnatt.
Hur aktiv är du på sociala medier? Facebook, Twitter och Instagram?
Inte alls. LinkedIn. Yrkesnätverket.
Malmö FF är givetvis centralt i Patrik Anderssons liv. Det var där hans pappa spelade och var tongivande på 70-talet. Och det var där han själv tog sina första steg i karriären. Och det är där hans brorsa både spelade och nu är sportchef när klubben stormar ut i Champions League för andra året i rad. Det blir ingen analys av lottningen för podden inspelad innan lottningen gjordes nere i Monaco. Men vi pratar mycket om Malmö. Och det var ju faktiskt så att Patrik Andersson ett par gånger om trodde att det var han som skulle bli sportchef för Malmö FF. Men av olika anledningar blev det inte av. Utan istället är det hans brorsa som styr Malmö FF i dagsläget. Det är svårt att gå runt Malmö FF i dessa dagar som ju nådde Champions League. Vad känner du när du ser en sån match som den mot Celtic på hemmaplan?
Ja, nej, jag får ju fortfarande rysningar. Hymnen är ju något fantastiskt. Va? Och, det är ju den europeiska spelplanen där man vill vara. Va? Men man får heller inte glömma bort vardagen. Va? Det är svårt att prestera på alla plan, jag tänker. Både internationell och sen på med ligan. Det är trots allt ligan och allsvenskan säkerställer förutsättningarna för nästa säsong. Va? Så det är viktigt att Malmö nu tar sig samman och blir topp tre. Va? För ett gruppspel nu är fantastiskt. Va? Sen måste man ju också veta och ha perspektiv att det är otroligt tufft att ta sig vidare från ett gruppspel. Och skulle inte Malmö vara internationellt representerad nästa år så blir det ett otroligt antiklimax. Både för föreningen, för spelarna och även publikt. Va? Så när det gäller att ta sig samman i ligan man verkligen måste plocka fram den här professionaliteten med att prestera.
Är du ändå imponerad av liksom vad de gör? Jag menar, för andra året i rad, de har bytt nästan ett helt lag.
Det är ju när man tittar på, jag vet inte om det var bara Rosenberg från de första matcherna som kom ju till någon bland annat. Va? Har jag glömt någon?
Och Ado också.
Ado kom in, va? Så det är ju tre man som var med. Va? Alltså det är fantastiskt bra. Men klubben har varit väldigt noggrann också i sin scouting, va? Och verkligen pinpointat de här, eller identifierat positionerna de behöver förstärka och verkligen då haft en bruttolista där man då har varit väldigt noggrann. Va?
Du var ju själv, när du vände hem från Barcelona så var du ju med och vann ett SM-guld 2004 och sen du fick ju din olyckliga skada, jag tror, mot FC Thun 2005 i Champions League-kvalet.
Ja.
Efter det kom du aldrig tillbaka. Men just vet hur svårt det är för svenska klubbar att göra det 2 år i rad.
Var... Ja, visst. Nej, men framförallt, man vet ju vad det handlar om. Va? Och föreningen i sig har ju haft rutiner nu då.
Hur imponerad är du av din bror Daniel Andersson som ju faktiskt är sportchef och är i högsta grad delaktig på detta?
Ja, men självfallet är jag väldigt stolt. Va? Jag vet hur committad han är, va? Jag vet hur mycket arbete han lägger ner. Va? Och sen vad som är det allra viktigaste är att han har internt ett stort förtroendekapital, va? Och har den backningen. Och det krävs ju för att man ska kunna leverera på den nivån. Va? Och,
hur mycket dialog har du med honom? Jag menar?
Nej, men självfallet så pratar vi om allt. Och jag tror för hans del också att det känns skönt att ha någon att ventilera med och luta sig emot. Va? Och framförallt få bekräftelse på att man, eller att han gör rätt val och att han går på rätt spelare.
När han fick jobbförfrågan då, när Rickard Norling mycket hastigt hoppade av och Per Ågren klev åt sidan. Han fick, vad var ditt råd till honom? Klart du ska ta det, eller det är ett jävla tufft jobb?
Nej, men självfallet. Jag vet ju hur han känner för klubben, va? Och för hans blev det ett naturligt steg också. Det som spelar sen då, som jag vet under den här säsongen, att både han och Rickard hade ju väldigt mycket att säga till om värvningar. Va? Så det blev, han var ju inne i processen. Va? Så jag tyckte det var ett naturligt val. Va?
Alla passar ju kanske inte till en sportchef. Vad tycker du att han har för egenskaper som gör att han har lyckats?
Ja, men framförallt har han ju, han har ett väldigt bra, nu säger jag, fotbollsöga. Men sen var han inne i processen, han kunde klubben. Han, på relationsnivå. Han kände ett förtroende liksom, och framförallt hade människorna där i styrande befattningen fått se och lära känna Daniel och fått ett kvitto på att han kunde prestera.
Du var ju själv aktuell i olika omgångar för Malmö FF, för som tränare och sen som sportchef. Hur ser du på det idag?
Ja, men självfallet, Malmö FF är ju laget i mitt hjärta, och det handlar ju om att ge tillbaka till en förening som har varit med och bidragit till den jag är idag. Va? Så självfallet när jag får frågan så var jag intresserad av ett uppdrag i någon funktion. Va? Och nu blev det väl inte som jag och andra hade hoppats, va? Men det är någonting som jag lagt bakom mig nu. Va? Nu stöttar klubben på andra sätt.
Är det minsta klivet just med Daniel som har det jobbet som du kanske var tilltänkt för, eller är det...
Nej, definitivt inte. Jag älskar min bror och jag är väldigt glad för hans skull, va? Och uppmuntrar honom i det. Va? Så nej, jag är jätteglad.
Idag har du ju flyttat till Stockholm. Det är nya tag så att säga. Du lämnar Skåne. Hur känns det?
Det känns väldigt bra. Jag har ju spenderat väldigt mycket tid här uppe under åren. Det är som aktiva. Jag har ju mer tid i Stockholm än nere i Skåne. Va? Så... Sen har jag haft olika bolagsuppdrag här sen egentligen. Sen 2006 i varje fall, när jag la med fotbollen. Så, ja, det känns naturligt att vara här och vara nära och hålla sig i jour.
Hur mycket fotboll är det i din vardag idag?
Vardagen är ju att jag, under fjolåret så hade jag har ju en avsättning i mitt namn i MFF. Där jag hade i fjol i alla fall ett projekt med klubben där jag ville... Jag tyckte att... Eller jag vill skapa optimala förutsättningar för våra ungdomar och skapa en medvetenhet vad som krävs idag för att bli professionell och gå hela vägen. Och det jag gjorde då, jag tyckte att när ungdomarna tar klivet upp i en A-trupp så måste man framförallt mentalt men även psykiskt och fysiskt vara där, va? För att kunna konkurrera fullt ut. Va? Så vi gjorde en pilot i fjol med två spelare födda 98 då. Marco Johansson och Köran då. Och det jag gjorde då var att jag gjorde en screening på dem uppe på Bosan där vi då dels tittade på kroppssammansättning. Vi kollade på även kostförutsättningar och diskuterade sömma, och sen gjorde vi även fysiska tester. Mer för att skapa medvetenhet och få en referens till att okej, här befinner vi oss idag. I allsvenskan ligger vi här. Och även då professionellt, vad krävs? För jag upplever idag att ungdomarna ser ju kanske oftast då allsvenskan som ett delmål. Men tankemässigt så är man ute i de stora klubbarna. Va? Men det är många om det. Det är smalt i toppen, va? Och just att skapa det här, att vad krävs, va? Det kan vara sådana banala saker som att bara vad man stoppar i sig, va? Idag så belastningsmässigt, idag med akademier och då i skolor och belastningar i klubbar, så krävs det ett visst intag, ja. För att överhuvudtaget kunna bygga, vi pratar fysik, kunna bygga muskler, då måste du ha ett visst proteinintag till exempel, va? Vätska är jätteviktigt, och då såg vi på de här killarna då att de låg ju bara på hälften av de 4 000, och det är alldeles för litet för att mäkta med 2 pass om dagen, va? Skola på det, va? Att veta då, vad kan jag själv göra? Vad är mitt egen ansvar? Jag upplever idag, du vet, med skolan att man äter kanske mycket, va? Men vad äter man? Har jag någon nytta av det, va?
Att skapa... Äter fel grejer.
Äter fel grejer du äter, men du är ändå ständigt hungrig. Så det var väldigt nyttigt, va? Och Marco idag är uppflyttad i A-truppen, va? Och är tredje målvakt idag, va? Att framgångar i Roland Nilssons landslag, va?
Så att det är den typen av grejer. Du scoutade också för...
Jag scoutade för United. De gjorde ju också tidigare, de hade ju ingen på den eller på den nordiska marknaden och ville testa det, va? Och under första halvåret var min huvuduppgift var ju att hitta en ersättare till Van der Sar, va? Och det var otroligt simulerande, dels då egentligen som utespelare att få följa de bästa målvakterna i Europa, va? Då var det ju så här att Sir Alex då, han var väldigt het på Peter Cech. Jag kan nämna att när jag kom över då till Carrington är ju deras träningscenter, så satt jag ner med David Gill då, vd:n, och även Sir Alex då. Och det första de sa till mig det var att don't waste our money. Du måste veta från början, vad är Man U level? Lägg inte ner tid och pengar på spelare som inte har förutsättningarna. Du ska kunna direkt kunna säga att detta är Man U quality eller kan bli. Och sen så visar de mig lite olika klipp då på att de vill säga att detta är inte Man U. Och då kommer jag ihåg då att de visar klipp från David Luiz som då var i Benfica. Som då var en väldigt fladdrig spelare och tog väldigt dåliga beslut. Så då sa de, Patrik, det här vill vi absolut inte ha i vår klubb. Och sen, jag vet inte hur lång tid det tog innan Chelsea klippte honom för väldigt mycket pengar. Och idag så är han ju en fantastisk spelare och...
Men lite fladdrig i och för sig.
Men, fortfarande, men en fantastisk han ju... spelare. Och han, det tog ju lite tid, men sen så akklimatiserade han sig till Premier League. Och idag en väldigt bra spelare. Och den
men du åkte runt då liksom och kollade med målvakt?
Jag tittar ju på Manuel Neuer bland annat. René Adler idag som är i Hamburg. Var i Leverkusen då. Tittar på... vad heter han, Martin Stekelenburg som jag var väldigt förtjust i. Såg honom bland annat nere i Amsterdam, i landskampen bland annat. Väldigt förtjust. Men sen gick ju, han var i Ajax då, ja. Sen gick han ju till Roma. Och där så stötte han på patrull, va. Sen har han hamnat i, kört runt lite, va. Men det var ju en väldigt duktig målvakt, tyckte jag, bra på fötterna, dominerar sitt straffområde. Men det jag skulle komma till var ju att Sir Alex var väldigt förtjust i Peter Cech när han var i Rennes, men vågade inte gå all in då för att han tyckte han var för ung. Och han ville inte göra om samma misstag nu. Och då gick han på David De Gea och tog honom väldigt ung. Va? Och nu ser vi vilken bra målvakt det är. Va? Nu tror jag att han kommer gå som fri transfer till...
Real tillbaka.
Till, ja. Men jag följer ju då bland annat Anders Lindegaard.
Ja, just det.
Och då såg jag honom, jag såg honom där i Ålesund då, va, och blev inte alls förtjust i honom, va. Det kan ha varit också, va. Men då hade ju, vad hette han nu, målvakts Eric Steele, ja, hade följt honom på plats och hade bestämt att jag, om han hade gjort, efter jag lämnat mina rapporter om han redan gjort beslutet, va. Ja, okay. Så man tog honom då i vinterfönstret där, va. Men sen tittade jag på en annan norsk spelare, han var bara 16 år, Mats Möller Daly, landslagsman idag.
Ja, just det. Han var väl i Manchester United en kort
tid? Ja, han blev ju årets akademist, men det roliga var då att det är ju så, jag reste ju mycket med Björn Andersson ju.
Som Bayern München och tidigare svensk landslagsspelare, ja, som en scout.
Och vi tittar ju på samma, vi konkurrerar ju om samma spelare, och just Mats Möller Daly ju. Så jag ringde upp Jim Lawler då, som var chef för deras scoutingverksamhet, och sa att detta är det bästa jag har sett. Liksom. Då sa han, ja, vi känner väl till honom. Han har varit där 3 gånger. Vi gillar vad vi ser, men träffat hans föräldrar. Och de är rätt små. Så tänkte jag, det är jäkligt märkligt att där ser man någonting. Så är de oroliga för hans fysik, va? Men de tog honom i varje fall. Och han blev ju årets akademispelare där, va. Och idag landslagsman från Norge. Va? Så.
Ja, men inte United, det var väl Cardiff nu, är han vid Tyskland.
Ja.
Hans pappa är för övrigt journalist.
Det stämmer, ja. Det stämmer, ja. Ja, så, ja. Sen har jag ju...
Men du släppte United, eller ni bröt?
Jag hade ett konsultavtal på ett år, va? Och de kände att, som jag sa innan, att marknaden var för liten. Det handlar mer egentligen om att säkerställa var befinner sig den nordiska marknaden. Så jag tittar ju mycket på FCK. Vi hade bland annat då... Oscar Wendt var ju där då, va. För titta, ja, Oscar då rankar kanske i bästa danska ytterbacken då. Och då ställde jag honom mot Abidal, mot Christian Ansaldi då, Kohl i Chelsea, för att se, okej, här är de, här är Oscar, för att lära sig då, veta, okej, vilken nivå håller vi. Och likadant då så Rosenborg då, Euroleague, för titta då, de hade han Henriksen då, en väldigt talangfull mittfältare som är i Alkmaar idag, tror jag. För att se, okej, nej. Titta på Christian Eriksson.
Inga svenskar?
Nej.
Det var inte aktuellt då?
Nej, det var det inte. Christian Eriksson då. Men då tyckte ju klubben att han behöver ett mellanstopp. Då gick han till Tottenham. Bra spelare, va? Följde honom mycket i landslaget. Alltså det var väldigt lärorikt. Kul. Just det att man bryter ner spelaren i... titta på egenskap. Och vad som var intressant för United i de unga åldrarna var ju speed och teknik, va. Det var det viktigaste. Sen allt annat kan man ge dem. Den fysiska biten kan man ge sig, den taktiska. Cristiano Ronaldo hade ju de här. Och sen skolar man in honom i systemet sen, va. Men just då är det viktigt, rata inte dem. Rata inte dem i tidig ålder om de har speed och teknik. Är de små? Ja, men hur ser det ut i Europa idag?
Hur är det att komma till Carrington? Jag menar, du har ju ingen relation med Manchester United på det
sättet. Nej, inte mer än att det var mitt favoritlag. Nej, och,
ja. Jo, men ändå.
Nej, men det känns väl bra. Jag har ju stött på dem genom åren ju. Så det kändes jättebra om man är del av det. Det var så jäkla kul för att kolla på Tottenham mot United. Så träffar jag Redknapp efter matchen. Fan, sa han, Anderson, you look fit. Wanna play?
Han var sugen på en affär. Ja, det var ju härligt. Och du har även jobbat med en Barcelona fotbollsskola som kommer till Sverige.
Ja, det stämmer. Jag jobbar fortfarande med dem. Nu har vi planerat en camp vecka 44 då för svenska ungdomar nere i Barcelona på deras installationer. Och jag har gjort hittills 6 camper då med Barcelona då med deras instruktörer.
Vad är det viktigaste för Barcelona? Är det hitta spelare eller är det för att föra ut sitt namn?
Det är för ut sitt namn, ja. Och sen är det också ett sätt att få ut sina instruktörer som de jobbar då i vardagen i sina akademier. Akademierna är ju så att det är frikopplat från klubben. Där går barnen när de är 5-11 år, ja. Och sen efter det så blir det en grym selektering kan man säga. Och det är kanske bara 2 i varje åldersman som sen lyckas ta sig in i föreningen. Men vad som är viktigt för klubben är ju att skapa de här goda värderingarna. Hur man ska förhålla sig, hur man ska vara en bra kompis. Och sen självfallet den tekniska och taktiska utbildningen. Så att man skapar bra spelare, bra människor. Och sen tittar man i regionen kring Barcelona så finns det ju, du har ju trappan där med väldigt många bra klubbar på hög nivå. Va? Så...
Tycker du det är kul att jobba med unga spelare?
Ja, men det tycker jag är kul. Jag tycker det är jättekul. Och det handlar ju också att ge tillbaka. Och jag tittar ju den röda linjen. Jag tycker det är väldigt kul. Vi har ju valt att lägga i Sverige då, i Bjärred då, va? Sätt att ge tillbaka till Bjärred, koppla ihop det med Barcelona.
Du är från Bjärred för de som inte vet. Minns att du kallas Patrik Bjärred.
Sen är det ju också, ska jag ha 300 ungdomar så krävs det ju plats. Och det är inte så många ställen som kan ta 300 ungdomar. Men jag ser ju en möjlighet för ungdomarna att få en inblick i Barca hur de jobbar. Även jag kopplar på 20-25 svenska tränare som får möjlighet få en ny övningsbas och förhoppningsvis ta in det till sina klubbar. Så jag ser ju den röda linjen då. Barca, svenska klubbar, ungdomar liksom. Så det är grundtanken med då.
De här fotbollsdelaktigheten, räcker de för att du, eller vill du ännu mer in och jobba med fotboll?
Det handlar ju, det är också att titta lite var någonstans kan jag erbjuda det här lilla extra. Jag har utifrån hur jag ser det, det gått hela vägen, fått uppleva vad som krävs för att verkligen gå hela vägen. När jag tittar runt i Europa idag så är det många av mina gamla kompisar som har höga befattningar i föreningar och tränar. Så självfallet så har jag också försökt se vad kan jag göra skillnad, va. Tyvärr så har inte den platsen infunnit sig nu, va, beroende på en massa grejer. Att där finns människor idag som besitter de här positionerna. Men självfallet har jag haft en ambition att vara delaktig i svensk fotbolls utveckling.
Ja, om man säger till exempel, du har ju en stark koppling till Bayern München där du ju spelar. Jag menar, går man Bayern Münchens museum finns bland annat det där målet mot Hamburg som du pratade om i faktarutan. Och liksom, jag menar, du var ju del av en fram... Och jag vet, Björn Andersson har jobbat där. Det är inte så att du skulle kunna gå tillbaka dit eller du vill helst jobba i Sverige?
Jag vill jobba i Sverige. Jag var 17 år professionell, var 12 i utlandet, har gjort en resa när jag kommit hem till Sverige. Jag har barn som fick göra min resa, nu vill jag finnas där för dem och Sverige och nu Stockholm är min plattform.
Vi pratade ju innan om Malmö, där fanns ju alternativ, jag vet även Djurgården var ju intresserad av att plocka in det ihop med Magnus Persson. Ofta känns det som att du vill gå in som nummer 1 och kanske inte som nummer 2. Är det något du i efterhand kan ångra eller känns det som att det är rätt?
Nej, jag är nog mer öppen idag. Och, men i det läget med Malmö så handlar det ju också om att Hasseborg har gjort en framgångsrik resa. Jag var erbjuden assisterande sportchefsrollen och kände att han hade gjort sin resa och att jag ville komma in och göra mitt. Va?
Men, var det samma i Djurgården då? När de
men Djurgården att du var inte så, det var andra saker, det var privata skäl också. Va? Att, det är inte, då var det kanske inte så enkelt att sätta sig i Stockholm. Va? Men självfallet så idag har jag en öppnare blick och ser att det öppnar upp andra vägar.
Och är det mer som tränare eller mer sportchef, eller är det liksom mer ett helhetsgrepp du, om du själv fick skräddarsy? Alltså, det får man ju sällan, men ibland kan man ju drömma.
Nej, men det är väl lite, jag står för kontinuitet, att kvalitet säkert en röd linje, va? Så mer management i så fall i någon form. Så där ser jag mig själv i alla fall.
När du tittar ut, du säger då många av dina gamla kollegor ute i Europa jobbar ju. Mm. Många av dina, man kopplar ju ofta ihop det med VM94, Tern och sin akademi. Mm. Henke Larsson jobbar i Helsingborg, Dahlin jobbar som agent. Mm. Är agent något du hade varit intresserad av? Eller?
Jag är delägare i ett bolag idag som jobbar med rådgivning. Det är.
Så att, är det något du hade kunnat tänka dig trappa upp med?
Vi får se. Det är ett nystartat bolag, så vi får se.
Som du driver med?
Ett antal, men det är inte bara fotboll utan det är även hockey. Mycket mot dam.
Ja, okej. Okay. Mm. Vad kan ni tillföra, Tog?
Ja, det hoppas jag framförallt. Det är ju en damfotbollen i Norge är ju en intressant marknad. Många av våra svenska tjejer spelar i klubbar som inte killarna är i närheten av. Där vi tittar de stora klubbarna ute i Europa kopplar på en damverksamhet, va? Vilket gör det väldigt intressant marknadsmässigt.
Om man ser, det är ju också en ny marknad på något sätt, för precis som du säger, jag menar, att plötsligt PSG lägger till en verksamhet. Och
så är det ju. Jag vet ju själv från min tid i München, där i Barcelona, tittar på Londonklubbarna, Liverpool, de franska klubbarna. Alltså det är inne.
Vad är det för personer du jobbar med där? Kan du berätta det?
Jag jobbar vd för bolaget i Skälet, som hade Djurgårdskopplingen. Putte Karlsson är med, Kristoffer Ottosson på hockeybiten.
Okej. Okay. Ja, är det något ni drar igång nu helt enkelt?
Det stämmer, ja.
Ja, okej. Okay. Vad blir din roll?
Jag är delägare och även rådgivare i det. Och kommer...
Kände du att det var viktigt själv när du kom fram? Jag menar, du jobbade ju mycket med Roger Ljung, tror jag, och även en del med Vincenzo.
Ja, visst.
Och så. Var det en viktig del för dig?
Ja, men självklart ju. Det är väldigt viktigt att det handlar ju om fokus. Ju, att kunna sova gott om nätterna. Att min uppgift är att leverera på plan. Ju, och se till då att min familj var bra. Och sen allt andra flyter med. Sen har jag haft en fördel då att jag har kunnat involvera mig själv och sätta mig in i alla de här bitarna som är viktigt, att man ska, viktigt för att kunna ha en bra fotbollskarriär. Att kunna lägga all tid på skeendet kring fotbollen och veta då att det andra sköter sig av sig själv. Sen är det väldigt viktigt efter karriären, eller om man har möjlighet under karriären, att verkligen sätta sig in. Vad innebär det att lämna ifrån sig ett förtroende så att det sköts? Vi har ju sett på många håll att det kan gå riktigt illa också. Så det är väldigt...
Ja, för det känns som att kanske inte varje vecka, men rätt regelbundet läser man ändå om spelare exempelvis i Premier League och tittar i USA som har tjänat enorma pengar under sin karriär, och sen plötsligt är de panka och blåsta.
Jag läste ju en studie om NBA-spelarna, man tittar lite på dem idag då, de som verkligen går hela vägen, man tittar på deras bakgrund, vilken inblick, va? Och sen helt plötsligt är man rik, va? Jag vet inte hur många av dem som var bankrutta efter... Alltså det var en stor sida, jag tror det var 60%.
Nej, jag tror att det är 2 av 3 efter 5 år.
Ja, vi är som ett bankrutta. Ja. Nej, alltså det är otroligt viktigt. Va? Att, jag upplever idag också att väldigt många lever det korta. Det är snabba cash. Va? Men i en fotbollskarriär, många har inte möjligheten att utbilda sig på resans väg. Va? Det är otroligt viktigt. Va? En fotbollskarriär är ju... I många fall, om man jämför med andra yrken, väldigt kort. Va? Och då är det väldigt viktigt att dels säkerställa det man kan och förvalta det på ett bra sätt. Samtidigt, om det är möjligt, att utbilda sig. Att börja också planera i god tid för ett liv efter fotboll.
Ja, för det är ju inte, det kan ju inte vara helt lätt. Jag menar, du med alla dina enorma framgångar och i den yppersta världseliten med, jag menar, bara Bayern München. Och sen plötsligt bara ställa om till ett annat liv.
Ja, visst. Nej, det är väldigt tufft. För man är van att alltid vara i ett sammanhang. Att vara delaktig i någonting. Att ha en känsla att man går till någonting och uppleva någonting tillsammans. Sen en dag så blir det tystare.
Ja, hur var det?
Jag var ju rätt inställd på hur jag ville ha det efter jag slutade. Jag ville finnas till hands för mina barn, va? Och försökte skapa ett innehåll, va? Sen självfallet ju, träningen är ju någonting som man inte kan ta bort, va? Du kan inte trycka på en knapp. Jag är van att jag måste ha det här, va? För att finna mitt lugn, va? Så jag måste ju träna fortfarande väldigt mycket, va? Men självfallet den här känslan att gå till någonting, känna delaktigheten, att finna i ett sammanhang, det är någonting som man måste jobba med, va? För det är en stor omställning, det är det.
Ja, men det hamnar väldigt mycket när man slutar, så hamnar ju det på ett egen ansvar att man själv ska liksom fixa det. Du säger att du har haft mycket kontakt med dina gamla klubbar. Hur viktigt är det?
Ja, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Ja. Dels att hålla sig informerad och sen så bibehålla relationerna. Och sen försöka bibehålla den känslan att man alltid är välkommen när man kommer ner. Va? Jag försöker ju besöka München, besöka Barcelona kontinuerligt. Va? Likaså har varit i München Gladbach. Va? Ofta är det ju så att kontinuiteten i klubbarna är på ledningsnivå. Va?
Och det blir liksom att... Men du har inte velat öppna upp för en karriär utomlands för att du helst vill vara i Sverige helt enkelt. Men du känner ändå att det är viktigt att hålla de kontakterna.
Ja, men definitivt ju. Det, både klubbarna och städerna ligger mig varmt om hjärtat. Va? Och det är ställen som jag tyckte om att finna sig och återvända till också. Sen är det ju kul att rent sportligt ska gå bra för både Barca, Bayern och Borussia. Alla tre representerade i Champions.
Ja, det känner man, lever det kvar igen så att säga.
Definitivt, va? Och sen är det verkligen kul. Har vi Max Eberl som ny sportchef, eller inte ny, men som har varit ett tag i Borussia nu, som har satt en kontinuitet i föreningen med Nordpark, nya stadion, med den nya träningsanläggningen. Va? Och nu blir man belönad i form av Champions League.
Kollar man igenom... Eller kollar de med dig om de är intresserade av en svensk spelare, exempelvis när Oskar Wendt eller Brandmeier Högata går till Borussia Mönchengladbach?
Ja, man har ju Ove Flint, dansken, som scoutar någon skandinavisk märkning, och han har bra koll. Ja. Vi har en bra relation, vi har rest och kampanjat ihop. Ja. Och det är ju kul att vi har två svenskar nu i Oskar och Brandmeier i Borussia, att båda två.
Men det är inte så att de ringer till dig och säger...
Nej, det är det inte. Det är mer kanske tidningar i så fall som vill ha en kommentar om namnen i så fall i efterhand.
Det är ju ingen hemlighet att du har varit intresserad av det här jobbet på förbundet, där man ju dratt paralleller med Stefan Löfgren som jobbar i Hamburg som en övergripande sportchef, och även Oliver Bierhoff, du nämnde själv Willy Sagnol som ju varit i Frankrike och i Bordeaux. Vad tror du det betyder liksom, om att du har varit ute så tydligt, lite mer tyskt om man säger?
Jag är ju skolad i utlandet, och där gäller ju att ha en åsikt, att stå för någonting och vara öppen och ärlig vad man vill uppnå. Ju. Att ha en åsikt.
Tror du det kan ligga dig till last att man är så tydlig, eller är det positivt?
Det får framtiden utvisa, men tydlighet är aldrig negativt.
Nej. Hur hade du velat lägga upp det om du la upp det liksom, att på sikt, det är ju inte nu, det förstår ju alla, det är fullt fokus på att ta Sverige till EM och så, men om du ser på sikt, vad är fördelen med det upplägget?
Fördelen är ju framförallt att bygga ett dynamiskt team, ju. Där finns en samsyn, ju. Att det finns en röd linje, att alla står bakom den interna målsättningen, och alla hjälps åt att säkerställa att det upplevs, det man har kommit fram till, att man skapar ett igenkännande, att man förbereder ungdomarna på att detta förväntas av dig när du kommer upp på barnivå. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att framförallt enas om vad är det som gäller för svensk landslagsfotboll. Vad står den för? För mig handlar det om att där är ju alla vinnare. Det är de bästa i landet vi jobbar med. Och då handlar det om att vinna matcher, och det måste man utstråla ju. Den känslan måste man märka vid varje samling, att det är det, därför vi är här.
Det låter lite som Martin Olsen som vill ha liksom en röd tråd från liksom P15 upp till Åland. Ska man på något sätt spela på samma sätt? Är det det du...
Nej, men jag tycker ju idag att man tittar på klubbarna idag. Det är också där att vad har förbundet för roll idag? Det måste man också stå utåt. Vad är förbundets roll? Ska man ha ett övergripande ansvar om allt? Eller särställa då landslagsfotbollen, som jag då tycker står för att där är det resultat. som gäller. Och sen har man en stöttande funktion mot klubbar och förbund och så. Sen tycker ju jag att det är upp till varje klubb att utbilda sina spelare och stå för sin modell. Och min förhoppning är ju att klubbarna ger sina spelare alla verktyg så att de är kompletta. Sen när man då kallas till en samling, då är det ju det som gäller, va. Men då ska jag vara så utbildad att i detta läget då kan jag använda detta efter de förutsättningarna.
Men du vill att alla landslag som ska jaga resultat ska på något sätt ha samma röda tråd?
Ja, men det behöver inte vara till 100%.
Nej.
Det kan ju vara till 70%. Det kan vara en spelmodell. Men självfallet måste man ju titta på vilka spelare har jag till förfogande. Men är det spelare som kan ha skillnad måste man ge ett utrymme där. Men jag tycker att det ska finnas ett visst, eller ett stort igenkännande. Som man inte har klivit upp. Sen har vi ju två senior. Jag räknar ju U21 också senior. Det är ju något speciellt, va. Där ligger vi ännu närmare. Sen kan man ju självfallet tulla på det längre ner, va. Men det måste finnas ett visst igenkännande. Men även utrymme för flexibilitet.
För om man ser U21-EM som var en stor framgång i somras för svensk fotboll, så spelar ju de på ett annat sätt, upplever jag.
Ja, visst.
Eller en annan idé än Erik Hamréns landslag. Ja. Är det bra eller dåligt?
Nej, men fortfarande är ju också så att man tittar även på U21, va? Så gör vi våra bästa matcher mot bättre lag där vi själv kan vara tajta, utnyttja vad vi är bra på. Och sen då när vi får lägen nyttja det. För U21 var ju väldigt duktiga på. De var tajta, kompakta, släppte inte till så mycket. Och sen när man vann boll, då gick det snabbt, va. Och då var man ju framgångsrik.
Hade du gärna sett att landslaget spelade så också?
Ja, men jag tycker man gör det ju. Mot de bättre lagen. Att man försvarar sig och sen ställer man om, va. Och sen så utifrån motstånd så försöker man vara spelförande. Man försöker sätta de spelarna som kan göra skillnad. Men har man en Zlatan på laget, självfallet ska ju jag sätta honom i spel så mycket som möjligt. Men han måste också få bra material att jobba med. Och ofta vill jag ju att man sätter honom i spel närmare mål så att han har kortare vägar till ett avslut, va. Det kravet ska man ju kunna ställa på spelare på den nivån att han får bra bollar att jobba med.
Zlatan Ibrahimovic ständigt omdiskuterad och just i landslaget, och jag vet Anders Svensson är ju den som har sagt att ja, men det är inte säkert att landslaget blir sämre när han försvinner, för att liksom då ta alla, att det blir lätt att de underordnar sig Zlatan, menade Anders. Hur upplever du det?
Ja, det står ju stjärnorna vad som kommer efter Zlatan, det får vi se, va? Men vad som är fakta är ju att han levererar ju. Och nu gör han ju även. Tidigare var han ju mer kanske känd som en framspelare i landslaget. Men nu levererar han både mål och framspelare. Och det måste vi utnyttja maximalt. Va? För det är ju en spelare som inger väldigt mycket respekt. Han binder mycket folk, va? Vilket gör skapar plats för andra. Och då är det viktigt att man nyttjar den platsen som skapas när han binder. Låt säga två motstånd. Liksom.
Har vi en rimlig kravbild kring landslaget? Jag menar, du spelade själv när landslaget var som framgångsrikast i modern tid med ett VM-brons som stack ut 94. Sen har vi ju varit många mästerskap, men inga liksom pikar på det sättet.
Nej, jag tyckte också, om man tittar i de kvalen efter 94, även 96-98, så hade vi väldigt bra trupper, tyckte jag. Men vi hade ju matcher som vi dominerar totalt, men förlorade då i kvalet. Två matcher, 1-0 mot Österrike, en mot Skottland, 1-0, som vi dominerade i stort sett totalt. Så där tyckte jag kvalitativt att vi hade bra, va? Men vi lyckades. Turen, det var stolt ut där. Va?
Så är det, men är det
rimligt? Jag tycker ändå att det är rimligt med tanke på den gruppen vi spelar i nu. Men Ryssland för mig är ju inget, det är ju överkomligt. Jag tycker inte de har ett lag som sticker ut, va. Och vi dominerade dem, tyckte jag, på Friends. Va? Österrike är kanske något jämnare, de har ju fått. De har spelare som har bra roller i Bundesliga idag, va? Men det är ett lag som vi definitivt kan slå på hemmaplan. Va?
Mm. Hamrén får ju rätt mycket kritik och det är mycket taggarna utåt från hans sida. Förstår du att han blir frustrerad, att han ändå tycker att ja, men det jag har levererat är ändå godkänt? Varför får jag kritik?
Jag tycker det är godkänt. Och sen så är det en fråga för Erik.
Du har ju medlemmar, åtminstone han upplevt det som kritiskt. Jag hörde han var på dig på idrottsgalan och var framme och sa till dig att liksom, du ska inte vara så kritisk i media, utan det ska vi ta mellan oss. Hur reagerar du på det?
Ja, självfallet ska man ta det emellan ju. Och jag hoppas att vi får till en lunch eller någonting. Men mitt syfte är, jag är väldigt nyfiken av mig och jag har varit väldigt nyfiken på hur han tänker, va? Med att skapa en dialog för att få inblick i hans målsättning i det offensiva och det defensiva. Det är den enda målsättningen jag har haft, att få till en dialog eller en debatt och få lite sung. Va? För det är många ute i fotbollssverige som är väldigt måna att det ska gå bra för vårt landslag och väldigt intresserade och nyfikna på hur det verkligen funkar.
Du har ju varit en av de som varit ute och tyckt att man ska utnyttja er gamla spelare. Du är ju långt från ensam, Fredrik Ljungberg är en av dem. Och man såg ju hockeyn häromdagen som presenterar lite bollplank i form av Mats Sundin, Niklas Lidström och Daniel Alfredsson. Tycker du att fotbollen skulle följa efter?
Kan man säga, om man tittar lite på min generation så var vi alla väldigt, jag ska inte säga plikttrogna, men vi tyckte om att komma hem, tyckte om att representera vårt land. Och vi tycker också att vi har väldigt mycket att ge, att kunna bidra med erfarenhet och i mån av möjlighet vara med och lyfta svensk fotboll. Och titta på personliga planet, om man tittar på mitt eget ledarskap, så försöker jag hela tiden utvecklas. Och för att utveckla mig, jag är inte komplett, jag har fortfarande bara påbörjat min ledarskapsresa. Då måste jag hitta influenser, kan jag hitta det i Sverige, det är väldigt positivt. Och i utlandet, va? Men då måste jag omge mig med människor som ger mig nycklar också, va? Och då måste jag vara så ärlig mot mig själv och säga okej, jag är inte komplett. Men då måste jag hitta människor kring mig som gör mig komplett, va? Bygga starka team. Eller träffa människor som kan ge mig nya influenser, va?
Ja, då, och där har ju Håkan Sjöstrand, nya generalsekreteraren, du berättade att han har bjudit in alla 94 år till Österrike-matchen där han ska dra liksom att här är vi nu och hit ska vi. Är det ett steg i rätt riktning?
Definitivt, va? Det är en väldigt fin gest, va? Och framförallt att vi får en möjlighet att få en inblick, va? Hur ser det ut, vad är status, vad är gjort, vad är målsättningen i framtiden, va? Och sen självfallet också en möjlighet för oss att få umgås och se bra fotboll och få träffas.
Kanske blir en lunch med Hamrén då.
Vi får väl se.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oavsett vilket område man ska slå sig fram i, är det aldrig lätt att vara barn till någon som är legendarisk på samma område. Patrik Andersson borde veta, därför att Roy Andersson var ju en legendar i Malmö FF. Och jag har ju själv hört dem skrika på Malmö stadion Roy, Roy, Roy varje gång med MFF fick frispark. För man ville att han skulle fram med sina kraftfulla lår och skjuta ett kraftfullt skott. Men det verkar aldrig ha bekommit Patrik Andersson. Och just han och hans bror Daniel Andersson, ja, de verkar ha struntat rätt mycket i att pappa Roy var en sån legendar i MFF. Och bara kört på och faktiskt överträffat pappa. Eller har de det? Man får ju säga att du hade en rätt unik start på karriären. Jag menar, det finns ju få familjer som... Det finns ju några stycken, men inte så många som har nått de framgångarna. Men din pappa Roy Andersson spelade ju oerhört länge i Malmö FF för landslaget. Du kom fram och du har din bror då. Hur var det att ha den bakgrunden?
Kan man säga, vi såg inte mycket av pappa i början ju. Han jobbade ju 8-5 på Skanska ju. Sen var det fotboll ju, så mina... i min begynnelse så träffade jag inte min pappa ju. Och det var väl en av anledningarna att han tackade ner till landslaget också då i 74. Och 77 så vet jag i alla fall att han kunde jobba ett halvår. Och sen kunde han ha renodlad fotboll ett halvår. Va? Men för min del var det ju... jag spenderade väldigt mycket tid på Malmö stadion i omklädning som hängde på träningar och så. Och alltid ett uppskattat bollplank så att säga. Och vad som var viktigt i min karriär var ju det här att rådgivningen att när ska man ta klivet från den lilla klubben. När bör man få ny stimulans för att bibehålla sina utvecklingskurvor. Alltså, det har varit ovärderligt att ha en pappa med den bakgrunden.
Men det måste ju vara tryck också. Att liksom komma efter Roy. Jag har ju själv stått på Malmö stadion när man stod och skrek Roy, Roy, Roy.
Jag har inte sett det så. Det var väl mer kanske när man var något yngre att man kanske var att man hade fördelar. Va? Men jag hade ju tur att jag slog igenom väldigt tidigt. Va? Jag har gått den långa vägen via distriktslag och alla landslagen och tidigt i in i seniorfotbollen som 14-åring och sen in till Malmö som 17-åring. Va?
Men du funderade aldrig på det trycket?
Nej, det gjorde jag inte. I och med att jag har aldrig upplevt tryck från, alltså hemifrån, från hans sida heller. Utan av att, ja.
För jag minns, ni var rätt beskyddande mot Daniel. Jag minns när han skulle göra debut i A-landslaget 1997 på Malmö stadion. Ni ville inte ta någon bild ihop för det var liksom inte sätta tryck på honom.
Ja,
så att då var ni medvetna om det?
Då, ja. Nej, men det är att var och en får ju bevisa sin färdighet. Sen har vi inga problem därefter. Ja.
Fanns det någon tvekan att det var vägen du skulle gå?
Jag hade ju fördelen att jag hade möjlighet att prova på en väldigt massa olika idrotter. Vilket skapar en allsidighet också. Tänk på basket, handboll, bordtennis bland annat.
Var du lika bra, ja?
Jag var väldigt duktig, va? Men jag stack ut ännu mer i fotbollen. Men just den här allsidiga träningen har jag haft enorma fördelar av senare i karriären. Och även tror jag också, man tittar skadebiten. Va? Jag var först när jag var 31 som problemen började komma. Va? Så jag tror jag hade en otroligt bra grundfysik. Va? Stärkt upp alla delar i kroppen på grund av att jag spelade så många idrotter. Och sen, man pratar ju upprepningar. Man var ju alltid ute på gröningen också. Den här
spontan...
Ja visst, man sköt i sönder mussan och farsans häck. Och likaså garageporten fick ju sitt. Va? Så man fick bytas ut ju. Ja. Så är det. Och all fotboll inomhus också var inte så populärt. Jag trodde att man kunde smyga, men de kände ju doften när mamma och pappa kom hem från jobb. Att det var lite svett och unket.
Ja, okej, ni hade spelat då.
Klart, klart.
När man talar med gamla spelare så på något sätt skiner igenom att du kunde vara rätt tystlåten i omklädningsrummet ung. Och sen kom du ut på plan och bara tog kommandot. Mm. Där stod du liksom som 17 och kommenderade spelare. Var kommer det ifrån?
Nej, men det handlar väl lite också att läsa in. Läsa in spelets regler och koderna. Lära sig koderna.
Men hade du lärt dig det av Staffan Tapper och de som din pappa spelade?
Jag vet inte, det tror jag det bara fanns där. Utan det här va. För det bara fanns där.
Och sen gick det bara på något sätt?
Ja, men det handlar också lite om komfortzoner och så. Visst, jag har alltid varit flitig i skolan och så. Sen kanske man inte gillar direkt att stå inför klassen och så. Va? Men det är något man lär sig på resans väg och bygger en trygghet. Va? Men just för mig var ju fotbollen en komfortzon. Där kände mig hemma. Va? Sen då kanske då i sammanhang där man inte kände klienten runt en. Där var kanske en större... Kände man kanske inte sig bekväm på det sättet. Va? Men det är ju en process man går igenom och... Sen på resans väg är du komfortabel i det också. Men inom fotbollen, att titta på de äldre, hur agerar de och ta in det va? Sen utifrån det.
För det är ju lite fascinerande när man har följt det under lång tid. Att jag menar, precis som du säger, att när det är fotboll så kan du vara väldigt tydlig och rak och hård. Liksom.
Ja,
och sen så andra saker mer osäga. Alltså,
så är det ju.
Tycker du det är jobbigt? För jag menar, man kunde ju knappt läsa en artikel om att det stod att han är blyg där.
Men, självklart. Men det är ju också lite det här att man är en, eller jag är en officiell person. Ju, att det man lämnar efter sig, det försvinner ju inte. Så det är väl klart att det har funnits en försiktighet. Va? Att hela tiden säkerställa att kan det få ringa det man säger.
Men tyckte du det var jobbigt när det blev den beskrivningen som gick in mer på hur du var som person? Så?
Nej, det upplever jag inte. Det har inte varit något störande. Utan så är jag ju. Det är jag.
Ja. Det gick ju av bara farten. Du debuterade då, som du säger själv, seniorfotboll i Bjärred 14 och i Malmö FF 17.
Mm.
Och sen bara rullade på med Blackburn.
Mm.
Var det naturligt de stegen som kom?
Ja, men det tyckte jag. Jag fick, kom ju med 89 i Malmö. Och sen fick jag ju 89, 90, 91 och sen var det ju dags ju. Fick ju mycket landslagsfotboll också. EOS-landslaget bland annat som räknades som senior. Och sen A-landslaget och 92. Så det var väl dags att ta nästa kliv. Och sen var det ju, det var väl mer vilket val jag skulle göra ju. Det var ett antal intressenter, vad var bäst för mig var. Och jag tyckte ju då att Blackburn var det givna valet. Jag fick en väldigt positiva vibbar. Va? Sen så blev det kanske inte riktigt så som jag hade hoppats ju. Det var ju en klubb som tog stora kliv på väldigt kort tid. Och väldigt stor omsättning på spelare. Men det var bara att köra på.
Ja, för där var det så att dåvarande managern Kenny Dalglish ville använda dig som mittfältare.
Det stämmer, ja.
Som du också hade spelat lite i Malmö.
Jag spelade
faktiskt lite anfallare och mest mittback.
Så är det.
Var du alltid given som mittback som du själv såg det? I... Var det det du ville spela helst?
Ja, men det ville jag. Och där var ju min position i landslaget också. Även om jag spelade någon, jag kommer ihåg 93, spelade någon landskamp på mitten faktiskt. Men det var det där jag såg min position och mina bästa egenskaper kom till sin fördel och även med ett internationellt perspektiv.
Kände du att Premier League inte riktigt passade dig heller eller engelsk fotboll?
Ja, men tyckte jag egentligen va. Men det var ju det var en bra konkurrens där också va? Och sen kan man säga att jag tycker att Premier League har utvecklats enormt ju. Spelarna har blivit mer, alltså framförallt också internationell influens av utlänningar. Man har ju ett otroligt bra possession-spel idag. Va? Men vi spelade något primitivare och arbetade med längre bollar. Va? Och det var mer kampen än vad var det fotboll egentligen. Va? Sen har, som jag sa, tagit enorma kliv idag. Är det kvalitativt ett grymt passningsspel där man tar sig från en backlinje fram till avslutningspositioner.
Sen blev ju skiftet i Bundesliga Borussia Mönchengladbach som blev en svensk klubb då. Du följdes ju efter Martin Dahlin eller annan.
Martin hade
som kom. Och ni var rätt framgångsrika i det lilla perspektivet.
Mm.
Vad var det i Bundesliga du gillade?
Jag upplevde att framförallt var klubbarna väldigt långt fram vad gäller förutsättningsmässigt. Ja. Det var en publik fotboll ju. Ja. Det var väl många matcher i matchen ju. Ja. Sen ställde vi i sig om sen till en fyrback. Vi öppnade ju upp från fyrbackslinjen där efter VM 94. Ja. Men, nej, framförallt var det optimala förutsättningar för spelarna tyckte jag. Allt runt omkring. Sen Bökeberg var ju en gryta med 34 000. Var många följare och ja, det var lite provins. Det var en klubb som hade haft stora framgångar på 70-talet och 80-talet. Va? Och sen haft lite problem. Va? Men vi fick ju en bra sammansättning av spelare som var alla på väg upp. Va?
Och sen efter det så, du var ju uppvaktad av många klubbar. Men du blev till slut Bayern München.
Mm.
Var inte det lite laddat att gå liksom från...
Ja, det var ju många spelare du gjort det tidigare. Och Effenberg då som kamperat mig i många år. Hade ju också gjort klivet. Jag tänker på Matteus lika så. Alltså. Ja, det var en naturlig gång.
Det är en väldigt vanlig gång i Tyskland.
Mm.
Hur upplevde du tiden i Bayern München? Speciellt klubb FC Hollywood.
Ja. Nej, det var ju det jag har suktat efter. Att få möjlighet att i vardagen också möta mig med de bästa. Jag kommer ihåg när jag kom dit så träffade jag Ottmar Hitzfeldt. Då hade ju klubben precis vunnit ligan överlägset, förlorade Champions League och lite snabbt på övertid. Och sen likaså kuppen var och laget var intakt. Så kom det ut till 22 landslagsspelare och sa att här finns ju inga garantier va? Utan du måste förtjäna din plats. Va? Och som sagt, det var mycket fotboll. Ja. Men en fantastisk tid de två åren.
Du, i början hade du lite svårt, eller innan Matteus lämnade så hade du lite svårt att platsa. Jag minns, jag var i gjorde något reportage inför någon Österrike-match med landslaget och du satt på bänken. Du var något irriterad. Mm. Var det jobbigt att liksom, även om du visste förutsättningarna, ändå inte ta platsen?
Ja, men det var ju så också att Ottmar fick ju ärva Matteus. Matteus är ju otroligt populär bland fansen och likaså bland tidningarna va. Sen har ju han problematiken efter EM 96 när han inte var med i truppen. Va? Så var ju motsättningar inom laget. Va? Men Ottmar var ju tvungen att spela honom. Va? Och då valde man ju spela med honom som libero och två manläcker då. Sen när jag spelade vi fyrbackslinje. Så det blev ju, fram till han lämnade så blev det ju lite skiften. Men fördelen i en klubb som Bayern är att vi spelar så otroligt mycket matcher. Så du får ju ändå en viss kontinuitet i varje fall, va?
Men det kan inte vara helt lätt. Jag menar, man har ju hört så mycket om Bayern München och tysk fotboll som är tuff överhuvudtaget. Tysk klubbfotboll, Bayern då det hårdaste av det hårda. Att kliva in i ett sånt omklädningsrum. Men det var inget du...
Nej, fördelen var ju att jag hade fått nästan 6 säsonger i Gladbach. Och vi har ju stort sett slog ju allt i Bayern också ju. I matcherna ju. Nej, så jag kände mig... känner man väldigt välkommen där. Sen är det lite, man blir ju... Det handlar ju lite att bjuda på sig själv också. Att stå för den man är, va? Och bli accepterad i läget. Och det blir jag direkt, va? Så inga problem. Och framförallt också visa vägen på träningar och i matcherna. Och så, va? Så det kändes väldigt bra.
Och efter en fantastisk vår 2001 har du då ju sköt ligaguldet i sista sekunden borta mot Hamburg. Det kan ni gott kolla upp på YouTube, det är rätt häftiga scener. Och sen så vann ni Champions League mot Valencia. Och sen ovanpå det ringer Barcelona.
Mm.
Det låter som hämtat ur nästan en påhittad historia.
Ja, jag visste ju, Barcelona följde mig under våren då. Ja. Och sen då, kröningen var ju mina matcher mot Madrid då som vi vann båda. Va? Så... Men sen var det ju lite på, det var avhängt lite för om Barcelona skulle gå till Champions League. Va? Jag vet, Rivaldo säkrar ju den i sista sparken i stort sett. De vann 3-2 mot Valencia ju. Och då kom ju kapitalet in för att säkerställa transfern ju. Och jag kände väl för egen del också efter 8 år i Tyskland att det var mitt sista kontrakt. Va? Du får en fråga från Barcelona och då måste man ta den. Barcelona för mig har alltid varit något som finns där men man inte riktigt kan ta på, va? Och det är väldigt komplext också att komma dit, va? För det är mycket människor inblandade, va? Det krävs. Man ser ju också var de hämtar sina spelare från, det är mycket sydamerikaner, ja.
Du menar att det är mycket agenter och liknande?
Ja, det är inte kanske inte så enkelt så, va? Och som svensk då, som första svensk får möjligheten att komma dit också som försvarsspelare, så det, nej, det är sanslöst.
Jag var ju där när jag bevakade för Expressen. Jag var så förvånad när du kom till flygplatsen. Det var ingen som hämtade dig.
Nej.
Kommer du ihåg det? Och du fick själv leta till någon taxi och ta dig in. Det trodde man ju ändå med en sån storklubb, en jättetransfer.
Så är det. Ja, nej, det var ingenting jag reflekterar över det.
Nej, okej. Men tiden i Barcelona blev inte riktigt. Du hade lite otur med skador.
Ja, det började väldigt bra. Ja. Det var ju så att... förra år fick jag lämna tränaren, så kom Charlie Rutschak, som varit assisterande. Han har varit lite hjälpgumma i alla befattningar egentligen, så han blev ju interimstränare på ett år. Och tycker vi hade ju en, vad ska man säga, man tittar lite på sammansättningen av truppen, där var ju att för mig att 8 spelare presenteras inför säsongen och 7 lämnar, och sen några veckor senare ska man spela Champions League, va? Så det var ju inte helt optimalt, va? Vi hade väldigt bra spelare i truppen, va? Men kanske inte det bästa laget. Real då, som jag har mött mycket med Bayern, var ju otroligt starka. Tar du Valencia också med 2 Champions League finaler i bagaget och Deportivo på det, va? Så det var väldigt tufft i toppen, va? Jag fick en väldigt bra start. Sen som sagt så hade jag lite problem. Man kan väl säga att tiden kom i kapp lite. Att jag skadade mig. Jag drog ledbandet i februari 2002. Ja. Och lyckades ta mig tillbaka och spela någon match för någon landskamp. Och sen, men det gick kanske lite för fort. Då. Och drog ju höftsenan sen då i VM 2002. Och det satt i sina spår på min återstående tid i Barcelona.
Det finns ju en grej som jag fastnat i. Robert Enke, målvakt som tragiskt tog livet av sig, men han är i boken om honom så skildras det där Frank de Boer, tror jag det är, som slaktat honom i pressen, och han sitter och deppar och du säger till honom, du måste liksom stå upp. Kommer du ihåg det?
Ja, nu kommer jag ihåg. Robert och jag var ju nära sen vår tid. Vi hade ju ett år tillsammans i Borussia också, så jag kände både han och hans fru väldigt väl, va? Och han kom ju då från fri transfer från Benfica, han plockade av Van Gaal, och sen så får han ingen support alls liksom, och blev uthängd liksom. Och hade man vetat hur labil han var, det var ju få som visste om det, va? Så ja, det var tufft för honom, va? Och sen då,
och du försökte få honom att du måste kliva fram i pressen och ta strid mot Bebo.
Ja, visst, är klart ju att det är ingen som kan sätta sig på det här, med tanke på att titta på Franks bakgrund också, va? tänker på hans avstängning och när du lär och grejer, vad säger han, kanske den sista som
skulle säga någonting. Kan det vara så att vi som står utanför att vi inte riktigt fattar hur hårt det är och att man just inte alltid kanske pallar stå upp i pressen liksom för att det blåser till? Förstår du vad jag menar? Att det är liksom att man just det här att det låter så primitivt. Ja, men den ena slaktar den andra och då måste man gå ut.
Ja, men vi skapade olika och där finns ju en historik också och erfarenhet med sig hur man agerar. Och Robert vet ju, hade ju personliga problem, så han var ju skapad på ett helt annat sätt. Och tyvärr så tog det ett grymt slut.
Ja. Hade du den, förstod du det vidden av?
Nej, det förstod jag inte alls.
För det var inte
det var någon... egentligen bara Jörgen Eber, hans agent och hans läkare och hans fru.
Ja, det är
otroligt sorgligt. Ja, nej, hon var ju orolig varje gång att inte han skulle komma hem och en dag så kom han inte.
Under din karriär så framkommer det ju också att du har haft en del bud som du inte blev någonting. Bland annat Real Madrid som ju var på dig. Mm. Är det den som svider mest när du var i Borussia och de ville väldigt gärna ha dig?
Ja, självfallet är det det. Jag nådde ju, eller jag upplevde det här vi pratade om, att tänja på gränser. Att jag hade nått min limit i den miljön jag var. Borussia var på väg ner. Och just... den här sportsliga utmaningen och sen då att Hankes då började i Mönchengladbach också, att han ville hämta mig då. Och att de då nekade. Jag åkte ner till, flög ner till Mönchengladbach, tog ett möte med Russman då och bad dem lösa mig från mitt avtal. Och då sa han att det kan du tyvärr glömma. Så det var ju otroligt tufft. Det året vann ju Real också Champions League.
Det låg inte för dig. Idag läser man ju ofta om spelare som liksom på något sätt bråkar sig loss. Det låg inte för dig att göra.
Nej, men det kommer ju tillbaka till det att du vill komma in genom huvudingången när du kommer tillbaka. Och också det här att jag hade ett avtal som sträckte sig till 2000, att respektera ett avtal. Men i och med att målsättningsmässigt att få möjlighet att mäta sig med de bästa och att det handlar om att vinna titlar, så att kände jag att vi hade nått det vi kunde i Mönchengladbach, för att jag tyckte då att de skulle ge mig möjligheten. Att...
Finns det något annat bud som sticker ut? Eller förfrågan?
Jag hade PSG i samma veva. Hade Fiorentina. Och hade Dortmund också. I den vevan efter då. Men då kände jag att för mig och mina band till... Gladbach, en transfer inom Tyskland var inte aktuell. Men sen blev det ju... På grund av att vi ramlade också, va? Så det var ju inte något alternativ.
För mig som Leeds-fan så minns jag du var och träffade Howard Wilkins och han var på väg att köpa både dig och Jocke Björklund.
Ja, det har varit fantastiskt ju. Ja. Men det handlar ju också om personkemin då. Det jag kände med Kenny Dalglish då. Jag visste att det fanns en historik. Han hade följt mig då sen 89 när vi mötte Liverpool. Så där kände jag någonting. Med Howard fick jag mer intrycket att han... Det var scouter liksom, som hade rekommenderat oss att få ett lås då.
Han tog emot i badrock.
Ja, men det blev en väldigt lång väntan ju. Där klubbarna förhandlade och Jocke gjorde upp sitt personliga. Så jag kom ju till först sent, va. Nej, men jag fick inget bra intryck där, va.
För det var ju annars... Då var de ju heta.
De var ju heta och de var heta längre fram också. Ja. Så.
Det finns ett citat som du sa. Mm. If you pay peanuts you get monkeys. Sa du det?
Nej, det sa inte jag. Det var en kollega till Vincenzo som heter Pino Paraglia som sa det när vi lämnade, så det tar inte jag på mig.
Nej, okej.
Okay. Men det blev uppmärksammat i pressen i alla fall att det var jag som hade, så jag fick ju lite höra det när jag kom till Blackburn av Shiro bland annat.
Ja, just det. Jo, för det.
Ja, men det var faktiskt inte jag som sa det.
Nej, okej. Okay. Men det var ju bra sagt också på andra sidan. Om vi bara tar karriären i landslaget, så vad var det förklaringen till att det gick så bra för dig och Jocke då när ni hittade rätt?
Ja, framförallt så hade vi ju en historik via OS-landslaget, va? Spelade många matcher tillsammans, va? Sen, vi kompletterade varandra väldigt bra, va? Som jag sa, att man lägger ihop alla egenskaper, bara mittback måste ha, så hade vi det tillsammans, va? Och sen också så en styrka var att vi accepterar våra styrkor och svagheter. att vi gjorde det vi var bra på.
Han gav dig bollen?
Ja, och jag visste ju att jag kunde koncentrera på mina saker, va? Och spelaren förbi mig så visste jag. Vi hade en blind förståelse, så visste jag att han fanns där ju. Och det var ju styrkan ju.
Hur tajta är ni idag?
Nu ska jag faktiskt åka ner till Valencia här inom kort faktiskt.
Okay. Men ni har fortfarande kontakt?
Ja, då, det har vi.
Men just det gänget kring Tommy Svensson, hur viktig var Tommy där? Att, jag menar, ni var ju många spelare som spelade i stora klubbar och stora egon också.
Ja, just. Ja, men vi hade en väldigt bra, vi var skolade ju, spelarna. Vi hade en internationell erfarenhet också. Och vi hade ju blocken. De som hade fått sin fostran i Göteborg och de som hade fått i Malmö. Så vi hade en otrolig rutin. Men samtidigt så var vi också att vi kanske satte laget före jaget. Att vi förstod att tillsammans är vi starkare. Sen även tillät vi oss att det fanns spelare som kunde bryta mönstret för att skapa det här lilla extra. Va? Att det fanns en acceptans. Så länge det inte går ut över gruppen så måste man acceptera.
Hur hanterade man det med hierarkier? För jag menar, jag ska inte hänga ut någon. Men jag menar, Ravelli var ju speciellt på sitt sätt. Stalin var speciellt på sitt sätt. Brolin var speciellt på sitt sätt. Hur hanterade gruppen det?
Nej, men jag tror ju också att vi fanns i en miljö. Många av oss, vi hade ju ett block från Göteborg också som var otroligt framgångsrika. Och hade en harmoni och utstrålade en framgång. Och sen var vi ju, nu sa jag fotbollet, som var ute i klubbarna, ute i Europa. Där det var då på den tiden begränsat till 3 utlänningar per lag. Och hade viktiga roller. Och tog plats där och bidrog och gjorde skillnad. Va? Så, sen kom man hem och det man upplevde i ute tog man ju hem. Ju, den. Men framförallt att man accepterar att för att vara framgångsrika måste man ha ett framgångsrikt lag. Och då är vi vinnare allihopa.
Hur ofta rök ni ihop? För det säger man ju alltid att ja, men det är hem.
Nej, men det var ju, varje träning var ju en tävling ju. Men samtidigt var vi otroligt noggranna, repeterade. Vi jobbar ju mycket, väldigt mycket lagdelsaktigt, va? Så att det satt. Vi kom ju från olika miljöer. Men inför VM så spelade vi ju med Libor och Mandek, va? Men spelade film. Så vi var ju väldigt noggranna och repeterade. Det var väldigt högt tempo att komma ihåg på träningarna. Ju. Måndag, tisdag, sen var det match. Ju. Men vi var ju inne i den pulsen, va? Så det var ju normalt. Va? Vi har alla i bra faser i livet, liksom åldersmässigt. Va?
Fanns det ingen tvekan sen när Tommy Svensson epoken tog slut? Lite trist med 2 missade kval, även om du själv var inne på att ni var bra men hade lite missfyllt. Fanns det ingen tvekan att fortsätta under ett helt annat ledarskap, Tommy Söderberg och landslaget?
Nej, definitivt inte. Alltså landslaget har varit något speciellt till mig, var jag. Med tanke på var jag spelar också, eller var på väg att spela och den nivån jag tyckte jag höll, så definitivt inte någon tvekan.
Du tyckte det var kul även under dem?
Definitivt, ja. Och deras ledarskap gillar jag i och med att de involverar spelarna. Eller vi hade ju självfallet en hierarki där också som involverades väldigt starkt i kring upplägg och så.
Jag minns våren 2001 när de petade Jocke Björklund från spelaren i Valencia. Du tog rätt illa vid dig där. Fanns det någon tanke att nu lägger jag av i landslaget?
Nej, definitivt inte. Men det är också liksom det här, en tydlighet. Vad är det som gäller? Man tittar lite förutsättning. Som jag tyckte ju det då. Man tittar på Jocke och den miljön han verkade i. Med Ayala, Pellegrini och Jukic. Vad pratar vi i Europa? Och han har representerat lag som har gått till 2 Champions League-finaler. Men det är väl mer det att man är konsekvent. Vad är det som gäller för att representera ett svenskt landslag?
Är det svårt för ledare att vara konsekventa för att man lätt hittar ett undantag när man sen behöver?
Ja, men det handlar ju om ledarskapet, att vara konsekvens. Jag tror det är väldigt svårt att tulla på det. Har man en gång tullat då är man fel på det.
Men du tycker att vilka tränare i landslaget tycker du har varit bäst?
Jag har ju bara upplevt 2 ju så. Eller 3.
3?
Ja.
Är det någon du kan känna att den hade, eller hade de, var de separat starka på olika?
De var på olika sätt då. Om man tittar, Tommy och Lars var ju 2-delat ju, så de hade lite som Jocke och jag ju.
De var ju kompletta tillsammans.
Exakt.
Vad saknar du mest idag? Tiden i blågult eller tiden i klubblaget?
Det är väldigt svårt att säga. Jag saknar Champions League. Jag får fortfarande rysningar av hymnen innan. Att få möjlighet att mäta sig mot de bästa.
Drömmer du om att någon gång ingå i ett sammanhang där du kan få känna det igen?
Ja, antingen det eller så inom landslagssammanhang, definitivt.
Jättebra, stort tack.
Tack så mycket.
Kanske finns det något tyskt i mig, för jag har alltid uppskattat att intervjua Patrik Andersson. Det finns en rakhet och en tydlighet i hans svar och vad han säger. Han hymlar inte heller om han är missnöjd med någonting eller om han inte gillar frågan eller vad det nu må vara. Oavsett om det har varit tidigare när han har varit petad i Bayern München och man ställde lite frågor om det och fick några dräpande svar. Eller om det var i EM 2000 när Olof Mellberg hoppat in när Bjerret, som han kallades, var avstängd. Och sedan ifrågasattes det om Patrik Bjerret Andersson bara skulle få tillbaka sin plats. För Patrik Andersson fanns det ingen tvekan. Det var givet att han skulle ha tillbaka sin plats. Det finns någonting befriande i det raka och tydliga. Men kanske är det också det som har gjort att han har haft svårt att hitta en plats i fotbollssverige. Att han kanske varit lite för rak och lite för tydlig. Och det är inte något som passar i svensk fotboll. Åtminstone inte alltid. Men jag önskar att man på något sätt kan ta vara på den kunskap och den erfarenhet och det han sitter på. Och på så sätt dra nytta. För det är ingen tvekan om att han vill hjälpa till med att utveckla svensk fotboll och göra den bättre. Och det kan inte vara fel att ta hjälp av en Champions League-vinnare och någon som har överlevt både i Bayern München och Barcelona och Borussia Mönchengladbach och visat att han kan leverera på högsta nivå. Podden kör naturligtvis vidare och som vanligt är det tacksamt med kritik eller önskemål eller idéer till olof.lund@tv4.se eller på Twitter oloflund i ett ord eller Instagram oloflund i ett ord. Så tackar vi för den här veckan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.